Blommar häggen, nu leker laxen. Nu lyfter taxen sitt ben mot väggen. Så nu grönskar den björkmanska oxeln på karpstigen. Och vi ska fortsätta att prata, Ebbe Björkman, om din landsman Fritjof Nilsson Piraten. Du berättade förra gången om hans barndom, om hans turbulenta skolgång, två gånger relegerad, eller jag sa religerad.
Ja, man kan säga vilket som.
Ja, och ändå lyckades han trots alla ofog och spratt, och trots någon vistelse på sjön och i den skånska myllan, lantbruket, ändå ta studenten till och med snabbare än sina gamla klasskamrater.
Ja.
Du missade någon historia från Ystad där, va? Om någon adjunkt Pettersson.
Mm. Ja, det, ja, jag tycker faktiskt den är ganska lustig. Därför att han hade en skolkamrat som hette John Andrén. Och han har antecknat en hel del saker som de upptog som Fritjof var med om där i Ystad.
Som gymnasist?
Ja, som
så där 1910 och sånt där.
Ja, kanske något senare. Ja. Det var så att de hade en lärare, om han hette Pettersson eller Jönsson, det vill jag låta vara osagt, men han var en envis ungkar. Men sen så fick han då en hushållerska. Hon var ju ganska oskön, men hon var stor och medveten om sin betydelse.
Frodig och sensuell, kan tänka.
Ja, så att hon fick denna läroverkslärare på fall. Och möjligen också fick hon honom till altaret. Men nu var det så att de bodde där på Öster, också där Fritjof bodde. Och han och kamraterna till honom, de brukade titta på lite grann vad som hände där inne, för att denna adjunkten, han hade en stor reva i rullgardinen.
Var de smygtittare?
Ja, de var smygtittare.
Fluktare?
Ja.
Skottofiler?
Skottofiler.
Peeping Toms?
Ja, det var de. Och de fick då se alltså denna frodiga Anna, som hon hette, och denna adjunkt med sin stora kulmage, när de klädde av sig på kvällarna och skulle vänslas. Och just när de höll på med detta så spelade de kork. Och de gned dem en kork alltså mot rutan. Och
det blev patchfiol som gjorde
ja, det. Ja, och det blev ett fruktansvärt gnissel som faktiskt hörde i hela huset. Kväll efter kväll, kväll efter kväll.
Och det, skurkaktiga unga pojkar.
Ja, de blev störda alltså.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men de tänkte, hur ska vi klara av det här? Jo, så var det i alla fall en kväll. Då hade han sett till att skaffa en ficklampa.
Så att, Fritjof Nilsson Piraten?
Eller? Nej, adjunkten.
Adjunkten Pettersson, ja.
Så att rullgardinen flög upp och ljuset föll ut där i mörkret. Och då fick han se Fritjof som stod där ute. Så han blev faktiskt avslöjad. Och naturligtvis blev det så, så han blev inkallad till rektorn. För så där får man ju inte göra. Så gjorde inte vi i Eslöv i alla fall. Och det gick ju inte i Ystad heller.
Mm.
Och då säger ju rektorn det, att det där går ju inte an. Ja, sa Fritjof, det är ju så att jag är ju nämligen inakkuderad i en mycket religiöst sinnad familj här i staden på Öster. Och nu har jag faktiskt efter påtryckningar börjat hysa farhågor och känner stor ängslan för det moraliska tillståndet inom lärarkåren vid Ystads högre allmänna läroverk. Så det var detta som var skälet till dessa serenader.
Hycklade Fritjof?
Nej, han kände nog så.
Kan jag inte tänka mig. Glädjeförstörare var han.
Och detta gjorde ju också naturligtvis att det lades ju i den negativa vågskålen när det blev tal om att mota ut honom från skolan.
Ja, det blev han. Han blev utmotad.
Ja.
Även vid Ystads högre allmänna.
Ja, det blev han.
Men sen sa du ju att han klarade sig jättefint där i första terminen i Lund. Hade han överhuvudtaget under gymnasietiden presterat någonting litterärt? Det skulle bli hans berömmelse sedan.
Ja, man får väl säga det att varken kvalitativt eller kvantitativt var det där så förfärligt mycket. Men han deltog i alla fall 1912 i en litterär tävling som hade utlysts av en tidning som hette Brokiga Blad. Och där blev han, där fick man ju på, jag tror det var på tredje plats. Men nu var det ju bara det att det var en flicka, den lilla 15-åriga Elvira Eriksson, som fick första pris.
Det fanns begåvade unga skånskor redan på den tiden.
Ja, det var det kanske. Men nu var, hon hade skrivit, så stod det en novell som hette I ångestfull väntan, ett norrlandsminne. Mm-hmm. Men veckan därpå så var de ju tvungna att säga att det här kan ju inte gå, därför att detta var ett plagiat. Hon hade plagierat en novell utav den skånske humoristen Henrik Franér.
Och vad heter han?
Henrik Franér.
Jaha.
Jo då.
Som redan, hon skrev bara av någonting som redan var publicerat.
Ja, hon använde till och med rubriken.
Jaha.
Mm. Och så att Tösen fick ju inget pris.
Mm.
Och Fritjof borde ju ha fått första pris där. Han fick tredje, men andra pris, det var en 10-årig liten gosse som hade skrivit en liten obetydlig uppsats som du bara ville ge ett pris.
Som dock var hans egen.
Som, med stor sannolikhet.
Vilka, var det många som deltog i såna här novelltävlingar på den tiden? Ja. Vad hette tidningen? Brokiga Blad?
Ja. Det var faktiskt en gosse till som inte är helt okänd.
En smålänning kan tänka.
Jo, jag kan tänka dig. Det var nämligen den 13-årige Vilhelm Moberg.
Men som, han fick ingen pris?
Nej, han kom visst på 17 eller 18 plats. Men han var ju bara 13 år, gossen.
Ja. Jag träffade för några dagar sedan hans begåvade dotter Eva Moberg. Och jag har föreslagit henne att få intervjua henne på Den bandade slingan. Om hon vill prata om sin pappa, det vet jag inte.
Jo, det vore ju trevligt faktiskt. Mm. Det ser vi fram emot.
Jaha. Men vad skrev han för studentuppsats då? Det var man ju tvungen att göra.
Ja.
Tog han historieämnet, geografiämnet, samhällsämnet eller det fria ämnet?
Ja, rubriken heter ju Betydelse för vårt fännesland av den 100-åriga freden.
Du läste... Det här var strax före första världskriget. Ja. Då rasade ju en enorm politisk strid om pansarbåtar och annat, försvarsstriden. Mm. Den som så småningom skulle fälla den första någorlunda demokratiskt valda regeringen, den liberala regeringens stav. Mm. Och Sven Hedin hade 1912, det var innan Fritjof tog studenten, det kommit ut med sin bestseller Ett varningsord, som inte minst svenska präster spred överallt i Sverige. En jätteupplaga på 1 miljon i ett land som då väl hade 5,5 miljoner invånare.
Ja, det var väl någonting sånt.
Så det var en passionerad strid med våldsamma angrepp från båda sidorna.
Mm.
Vad skrev Fritjof då?
Ja, han tyckte ju att det var väldigt bra med fred. Så att han utvecklade detta ämne där, och det var en rätt bra uppsats. Det var det ju, han fick BA på uppsatsen, och han avslutade den med att han tyckte, och det kan väl inte vara fel, att det var bättre att skapa plogbillar än svärd. Det var hans avslutning av uppsatsen.
Ja, det är ju en biblisk paroll detta.
Ja.
Fast en kristenheten inte har följt uppmaningen speciellt mycket, tyvärr. Men
så han tog studenten.
Ja, men han var ju skicklig skribent redan då, va?
Ja.
Varför fick han bara BA? För unga lyssnare ska vi tala om att BA var ett medelbetyg, typisk trea, vad säger man nu? Godkänd säger man nu. Ja. Det fanns AB, litet A och stort A, över BA. Mm.
Men BA var ett hyfsat betyg. Jag tycker nog att BA på den tiden kan motsvara minst en fyra nu. Om man nu använder fyra längre.
Nej. Väl godkänd.
Väl godkänt, ja. Ja, så att han fick sin studentexamen. Och det var en hyfsad studentexamen. Och sen kom han ju alltså in vid universitetet i Lund. Och började då där. Ja, var väl i januari, då var det väl 1914.
Mm. Bondetågets vinter. Mm. Det var då regeringen Staver tvangs att avgå. Gustav V var inblandad. Mm. Varför läste han juridik? Varför läste han inte litteraturhistoria?
Jo, det var egentligen det han ville. Men det var ju så. Jag tror att han blev påverkad av sin far, som ansåg nog att juridik var nog det bästa ämnet.
Stinsen i Vålsjö kanske inte var så litterärt intresserad.
De hade inte så mycket böcker där. Nej. Mm. Men han var intresserad av juridik och möjligheterna till att kunna försörja sig. Och det kunde man väl sannolikt då.
Det gick ju bra för advokatbarna till och med i det lilla hemhåla Eslöv, har jag hört.
Du menar
advokaten Persson,
som sedan hette Penser, fader till Erik Penser.
Ja, nu fick du det sagt också. Ja. Att Erik Penser härstammar från Eslöv.
Oh ja, det gör han. Mm. Han är född kanske 1932 eller någonting sånt där.
När Fritjof Nilsson Piraten hade haft ett så bråkigt och nästan kaotiskt gymnasieliv, hur klarade han alla frestelserna bland studenter och krogar i Lund?
Ja, vet du, han klarade väldigt bra. Visserligen skriver han det i den här boken Tre terminer från 1943.
Den berättar du om att du hade läst istället för att läsa odontologi här i Stockholm. Mm.
Jullovet.
Där på Drottninggatan. Mm.
Jullovet 1943. Ja. Och där får man ju den uppfattningen att Fritjof var väldigt intresserad av var ute och, i svängen, som det heter. Och att han åsidosatte sina studier. Men så var ju faktiskt inte fallet. Därför att han blev klar med sin jurkand, om inte på rekordtid, så dock inom den tid som var stipulerad för juridiska studier, alltså 4 år.
Men i boken Tre terminer, där han beskriver sin studenttid, nu var det visserligen 40 år sedan jag läste den, det var ju väldigt mycket gamängliv och bohemliv, ja, och superier och original och allt möjligt, ja, konstigt.
Ja, det var det.
Och det är en litterär uppfinning då.
Ja, det var ju på det sättet att Fritjof, han såg vad som skedde, men jag tror inte att han deltog i den utsträckning som han vill göra gällande i sin bok Tre terminer. Utan det där med att vara ute på krogarna och sådant och leva rullande, det skedde betydligt senare. Under Stockholmstiden, under Tranåstiden. Men han har plockat in saker och ting från Tranåstiden och från Stockholmstiden som han plockar in där i sin bok Tre terminer. Och detta har ju inte skett i Lund. Men han träffade ju original. Han träffade original.
Ska vi ta de originella professorerna? Det finns ju några legendariska sådana som väl Fritjof Nilsson Piraten var tvungen att tentera för. Det var muntliga tentor. Det var inte några såna här flersvarsfrågor skriftligt, inte.
Nej, det var 3-4 timmars tentor för mycket krävande professorer. Jag vet vilken du tänker på. Du tänker till exempel på Knut Wicksell, som var ju den ledande nationalekonomen på den tiden. Och han fick faktiskt, Fritjof, han fick mycket väl godkänt, som det heter numera. Han fick alltså spets på sin tentamen i detta ämne. Och sedan så också...
Knut Wicksell måste vi prata lite om.
Ja.
Det var en märklig man alltså.
Honom har träffat på i dina studier.
Ja, han började ju i Uppsala faktiskt. Var född 1851. Han var gift med en mycket progressiv och aktiv kvinna, norskan Anna Bugge, som var kvinnoaktivist och fredsaktivist. Han tog examen ganska sent, så där i, när han hade fyllt 30. Filis i matte i Uppsala, och sen blev han professor i Lund 1901 till 16. Men innan han började sin akademiska karriär på riktigt så skrev han. Han var alltså debattör. Bland annat en skrift, Ebbe Björkman, från 1880, när han alltså var 29 år. Den hette Några ord om samhällsolyckornas viktigaste orsak och botemedel, med särskilt avseende på dryckenskapen. Det är du!
Det låter otäckt.
Tycker du? Faktum var att han var också ny malthusian. Det fanns en engelsk samhällstänkare och präst var han dessutom i början av 1800-talet som hette Malthus, som var pessimist därför att han menade att visserligen gör industrialismen att man kan tillverka varor mycket snabbare och billigare, men det leder bara till att flera barn överlever och då kommer de att konsumera upp alla förbättringar. För att Knut Wicksell, när han väckte stort rabalder, det var när han som ung licentiat i Uppsala på självaste logen Hoppets här med ung och med rosiga kinder agiterade för behovet av preventivmedel, och det måste ha varit någon gång på 1880-talet om jag minns rätt. Och det var inte komilfå, det var inte politiskt korrekt att hålla på med så snuskiga saker på den tiden.
Nej.
Nej. Men sen torskade han ju på riktigt när han var professor, va?
Ja. Han var ju här i Stockholm och höll ett föredrag om, vad var det han kallade för? Tronen, altaret, svärdet och penningpåsen. Och det blev ett jäkla liv, därför att där hade han ju hädat. Vad var det någonting om Jungfru Maria?
Han raljerade med Jungfru Marias obefläckade avelse. Ja, det fanns en hädelseparagraf som faktiskt tillämpades. Och han var ändå då en etablerad professor, Knut Wicksell.
Jag tror att det är strafflagen 7-11.
Ja, ja. Kära lyssnare, Ebbe Björkmans juridiska studier, de stäcktes i sin linda.
Detta var i alla fall i november 1908.
Där tror jag du faktiskt har rätt.
Ja. Den 2 november till och med, om du vill veta det.
Som han höll föredraget?
Ja. Hur gick det sen?
Ja, han kom inför rätta, va?
Ja.
Och dömdes. Jag minns inte om... Det var ingen lång straff.
Men
han skakade galler.
2 månader.
Jaha.
Men han fick sitta i Ystad.
Alltså, är det ett privilegium det?
Det är mycket bättre än på Långholmen.
Är det?
Ja, oja.
Var den skånska fångvården redan före sin tid på den tiden?
Som alltid.
Det var ju... Jag slog upp Nordisk familjebok, den där gamla, som du kallar för Ugglan, från 20-talet.
Ja.
Och där står det om Knut Wicksell följande mening som jag tycker är typisk för 20-talsstilen. Wicksells republikanism, antimilitarism och framförallt respektlösa och aggressiva fientlighet mot kyrkan och dess läror ikläddes icke sällan och otvivelaktigt i avsiktligt propagandasyfte mycket utmanande former. Mm. De nämnde inte att han hade suttit på kåken, men de skrev så där.
Och det var för honom som Fritjof tenterade och fick överbetyg i nationalekonomi. Det är klart att han skulle kunna ha skrivit om honom i sin bok Tre terminer. Men det gjorde han inte. Han skrev om Johan Tyrén istället. Vet du varför?
Nej, Johan Tyrén var ju en... Han var väl juridikprofessor, va?
Ja,
det var. I Lund. Han var politiskt verksam.
Ja, jo, han skrev om honom.
Riksdagsledamot.
Ja, han hade mycket större mustascher. Jag vet att mellan hans...
Tyrén hade stora mustascher. Ja,
de var ungefär 40 centimeter mellan vingspetsarna.
Men då hade han väl en sån där tjusig knorr som kejsar Wilhelm av Tyskland
hade. Ja, det hade han.
Hade han?
Ja, det hade han.
Är faktiskt. Du säker på det? Nej. Jag har sett en bild där de bara stretar rakt ut.
De stretar rakt ut, men han vaxade dem. Han var mycket noga med detta.
Jaha.
Och detta var ju en ganska märkvärdig man. Och han var väldigt svår att tentera för. Men även för honom, för Johan Tyrén, som hade straffrätt och var det väl också juridisk encyklopedi, fick han också spets. Och det märkvärdiga med Tyrén är ju att han har ju, var ju en av dem som reformerade strafflagen.
Ja.
Och han var ju... Ja, om
inom kommission 1918.
Ja. Och det var
de avskaffade dödsstraffet.
1918, ja.
Så han var pådrivande där.
Ja.
Och sina... martialiska mustascher.
Ja, mycket märklig man. Och han var ju rektor magnificus i 10 år från 1916 till 1926.
Lunds universitets rektor alltså?
Jo, jag vill mena det. Och sedan så, när han hade avslutat sitt rektorat där vid 65 års ålder, så blev han faktiskt minister.
Justitieminister, kan tänka.
I Ekmans regering, ja, i 2 år. Ja.
Det var... det måste ha varit 1926 då.
Ja, mellan 26...
C.G. Ekmans första liberala minister. Mm. Men Tyrén var ju högerman. Men vänta, han var inte med i något parti. Han kallades för högervilde.
Ja, han var en vilde.
Alltså oberoende, ja, på något sätt.
Ja, men han... Han var ju en legendarisk figur där nere. Och han höll ju föreläsningar som, ja, de var ju rent fantastiska. Det var ju liksom stansade meningar. Det kom tillbaka år efter år.
Höll han samma litania varje år?
Ja visst. Han hade nämligen ett...
Varför, om man har en bra föreläsning, så är det ju nya åhörare, nya studenter. Ja. Så finns ju ingen anledning att ändra på det då.
Nej, det gjorde han inte heller.
Jag har varit lärare också i decennier efter decennier. Det fanns ju ingen anledning att fimpa lektioner, fast man hade hållit samma lektioner många gånger förut, om de var bra.
Nej, det var... Men det märkliga var att detta var nedskrivet. Det fanns alltså en bok, en Gröna nöden tror jag den hette, ja, som man kunde köpa för 2 kronor. Men
han, var det obligatorisk närvaro?
Ja, därför att det kostade. Det kostade pengar. Det kostade nämligen 35 kronor per student, per termin. Så han krävde närvaro. Och,
jag fattar inte, det kostade.
Ja, det kostade.
Vad var det som kostade?
Kursen kostade. Mm.
Men om det då fanns en bok där man kunde läsa det, varför skulle de sitta där då och göra anteckningar?
Ja, han kan ju inte stå där och orera ensam. Men nu var det väl så att han... De fick ju betala där, men det är klart att han ville att folk skulle vara närvarande. Jag kommer ihåg en sak...
Fick de betala till honom personligen? Eller?
Ja, visst.
Aha, då fattar jag.
Ja, visst. Men han var väl inte så sträng. Så att... Studenterna visste ju att det fanns en sådan bok, så ni köpte ju den. Mm. Så att ibland hade de ju bulvaner som kom dit istället.
Då var det kompisar att gå dit och, ja, och skriva sitt namn.
Ja. Så, men så ibland hände det sig att...
Eller var det upprop?
Ja, Och så fick de svara då. Och sen var det vid vissa tillfällen då han hörde kanske på, från flera ställen ett namn, ropade ut ett namn, och sen från flera ställen var det jag. Och han hade humor också, för att då sa han, och det vet jag därför att det var ju en lektor från Eslöv berättat, nämligen lektor Elofsson, som kände den mannen.
Som du själv har haft i...
Som jag själv har haft, ja,
ja,
i svenska. Och då säger Thyrén, ja, sa han, jag anser frågan vara med övervägande ja besvarat. Så han hade ju faktiskt...
Det var flera som ropade ja.
Ja, det var det.
Så.
Ja, på den tiden var det ju faktiskt professorer som var original. Alltså, verkliga original.
Du har berättat någon gång om någon student som heter Laxman.
Ja, det var en student som
heter Laxman. Hette han det?
Ja, jag vet.
Eller är det piraten som heter på namnet?
Ja, han berättar ju det i en av sina noveller, om den här gossen Laxman. En av sina noveller. Och
det var en fräck fan, va? Fast när han var kandidat och skulle upp och tentera hos,
ja,
storskäggiga professorer.
Ja, det var ju en gång, vi har ju berättat det där förut, denna Laxman kom upp då och skulle då tentera. Jag tror inte det var för Thyrén, för han hade väl slängt ut honom antagligen. Men han sa, han kom upp, beställt tid, och kom då alltså till professorns bostad. Och sedan så kommer han in då i rummet. Professorn står och tittar ut över Lundagård och det skvala regn där ute. Och så hör han att studenten kommer in och säger han, ja, sa han, ni har väl galoscher på er idag? Ja. Nej, sa Laxman då, jag har faktiskt ställt dem där ute i garderoben, höll jag på att säga. Jag menar, vad heter det?
Tamburen.
Tamburen, ja. Jag tackar fan för det. Sätt den över skrivbordet så ska vi börja den här tentamen. Satte de sig en på var sida. Nu var den där professorn lite svår, så han brukade fixera studenten.
Ja, de riktigt knäsvaga.
Ja, alltså. Tittade på honom. Och sen brukade han fråga en lite intrikat fråga. Och det gjorde han den här gången också. Laxman satt där och klarade detta. Så säger professorn, säg mig kandidaten. Kan kandidaten säga mig vad det är som skiljer kandidaten från en åsna? Ja, professorn, för närvarande är det ett skrivbord. Hutkar, sa han. Ni ska få ett betyg, sen vill jag inte säga längre.
Vad smart sätt att,
ja,
klara en tenta.
Ja, han var skicklig Laxman.
Jaha. Förekommer han i tre terminer, Fritjof Nilsson, Piratens bok om Lundatiden?
Inte i tre terminer, men han förekommer i noveller.
Ja.
Som han skrev. Jag kanske skrev på den tiden, men som kom ut betydligt senare.
Ja. Jaha, vi har inte hunnit med mycket, Ebbe Björkman, om Fritjof Nilsson, Piraten, och hans författarskap. Utan,
nej,
desto mera om professors original nere i ditt hemlandskap.
Mm. Nu, dessa professorer har han ju haft användning för, eftersom han, ja, han tenterade och blev jurist, men han har också haft användning för denna Thyrén. För honom använder han i tre terminer, där han inte kallar honom för Thyrén, utan han kallar för Borén, och med tillnamnet Borax.
Borax,
så, ja, Borax kallar han honom för.
Tom Anker, en studentkompis. Vem var det då?
Ja, sen hade han ju naturligtvis...
Var det den där väldiga 175 kilos bjässen Sam Ask det?
Ja, du menar han som hade en mage som en tunna och som var väldigt lång och vägde 175 kilo?
Ja, just det.
Är det honom du menar?
Ja, just det.
Och han som hade de sju hakorna som välde ut över det höga bröstet. Är det honom du menar?
Ja, du citerar piraten nu.
Ja. Ja, så stor och oformlig var han att man hajade inför tanken att denna man var kvinna född.
Så skrev piraten i 3 terminer. Tack Ebbe Björkman för den här omgången.